Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Gunilla Blom, eller Kinnblom, eller Kinnblom.
Kinn heter Kinn, jag. Gunilla Kinn. Ja, och så lägger man till Blom också.
Ja, Kinnblom.
Det är svårt att säga Kinnblom eller Kinnblom. Så jag brukar, ja, ofta blir det bara Kinn när jag säger det.
Men hur känns det när folk säger Kinn då? Är det någon som gör det?
Ja, det händer ganska ofta.
Men, gör det ont då?
Nej, ja. Jag alltså Kinn, ja, det blir haka på tyska.
Ja.
Alltså jag lystrar inte riktigt till det. Det är ungefär som om folk skulle säga Camille. Alltså,
ja,
jag fattar inte att det gör riktigt.
Nej.
Men du följer svenska uttalsregler, precis som man säger. Jag, men, det blir lättare än att komma på att man kan säga Kinn som är Kinnevik. För det vet de flesta att man säger Kinnevik.
Just det.
Kinn som är Kinn. Men det kommer från Kinnekulle.
Ja.
Kinna, Kinnekulle.
Kinnevik.
Alltså
Västergötland.
Alltså det är ett västgötsk ursprung. Och det var soldatnamn som någon av mina anfäder antog någon på 1800-talet.
Ja. Jag skriver sådana gamla soldatnamn, Rapp och Sup och det var ju otroligt korta namn.
Ja.
Och de här delades ju ut. Man hade ju ingenting att säga till om som beväring, utan man fick ett namn och, som någonstans beskrev ens karaktär.
Ja, det är jätteintressant med soldatnamn. Var kommer Ryd ifrån? Har du någon aning om ditt efternamnsutbrott? Det är ju väldigt vanligt som geografiskt.
Jag är ganska dålig på det här, men i Småland så är det ju vanligt, och en Ryd är någon form av svedjebruk, alltså att man har tagit och bränt ner skogen eller marken för att odla på den och få den här extra energin från askan.
Ja, det är intressant.
Men jag har lite släkt, som sagt, hälften från Estland och en del från Öland, en del från Dalarna, och så det är lite à la carte. Det är det. Men jag tänkte på den här gingen som vi hörde i början.
Jag blev så glad om den poppar kvar i mitt huvud, känner jag. Så här. Jag ska inte sjunga nu för stackars lyssnarna.
Men vi tog ju fram den här då tillsammans med, det var vår ljudtekniker Henrik som hade förslag på olika jinglar, och både Edvard och jag föll för den här.
Det förstår jag.
Ja, men han blir så glad av den också.
Det blir jag med.
När vi är ute på restaurang och spelar in, då får inte han höra den, för det är bara i studion vi kan ha den. Den läggs ju på. Och då måste vara en ljudtekniker nynna där för att Edvard ska komma i form. Och nu när vi spelade in på Prinsen senast så glömde vi det. Och man lyssnar på de första minuterna av första Prinsen-avsnittet, så Edvard inte riktigt med, för han kände att han kom inte riktigt in i podden.
Oj!
Så nu ska vi aldrig.
Men jag blir alltså lika glad, för jag har ju privilegiet att vara den första som får lyssna på podden när den är liksom färdigklippta av Henrik sådär, innan den läggs ut. Och då blir jag alltid lika glad när jag klickar på pilen på datorn och så drar det här poppande jingeln igång. Då blir man på glatt humör.
Ja, men man blir det.
Vad är det för, är det någonting som
Vet inte, jag vet bara att den är friköpt.
Den är friköpt, okej. Okay. Ja, det är ju bra.
Här har vi styggelse.
Men oj, det här är läskigt.
Jag vet inte om det här är okej. Okay, om saker man inte tycker om, ska man stödja det genom att prata om det i en podd?
Ja, det är en etisk komplicerad fråga.
Jag menar, du som gammal journalist och reporter, lyfter man upp saker så...
Fast så länge den kan motiveras journalistiskt och redaktionellt så är
jag
på.
Jag vet inte om det här kan det. Vi dricker blått vin idag.
Okej, jag har inte talat om att det existerar. Orange vin vet jag finns.
Ja, och blått vin. Det här är några spanjorer som, om jag inte har fel information, så är det några spanjorer som tog och uppfann det här 2016. Och man använder ett färgämne som kommer från röda druvor.
Jaha, så,
man
får så det är inte här, karamellfärg?
Nej, men nej. Det är en tillsats är det. Så att i Spanien får du inte äta vin.
Aha, men du måste titta på etiketten. Alltså du måste ju tala om för dem som bara hör detta och inte ser att det är alltså, vad ska man säga, alltså det är turkosblått.
Googla på blåttvin eller Elvira Blåtira som den här
Elvira
läsken heter på.
Det står Chardonnay men inte står vin på etiketten.
Och det här är då i princip ett...
Men det står vin på bakgrundsetiketten, ett annorlunda vin står det.
Ja, det får man kalla det. Det här är då ett vitt vin som är färgat blått.
Det är ju en bra pièce de conversation som det heter ändå. Ja.
Men det som är så roligt med det här, jag har ju aldrig druckit blått vin innan, det är att det här synintrycket av det blå kommer ställa till det för oss nu när vi provar det, skriver om.
Men du undrar hur, om man förväntar sig så här syrliga fiskar uppblötta som en godisshot, då kan jag ha den här färgen.
Det här ser jätteäckligt ut.
Ja, det ser faktiskt ut. Det ser ut som någonting som man skulle servera i provrör. Oh, och så skulle bubbla lite kanske. Det ser jättehemskt ut. Men om man blundar så är det ju också konstigt. Man måste ju titta på det. Det är här som är grejen liksom. Ja,
vi gör det här i konsumentupplysande syfte.
Absolut.
Ja.
Alltså jag har ju druckit godare sedan när vi är.
Ja, jag tycker det här är inte gratis heller. Det ligger på 120-119 okay. Någonting. Och det är ju inte så att det är odrickbart på något sätt.
Nej, det är det inte.
Och blundar man så känns det mycket trevligare i munnen.
Det är liksom gott, men jag kanske inte...
Nej, men det är en pigg, friskt, en härlig frisör. Mm. Det finns en lite av de här... Lite lätt smörighet från chardonnayen utan att på något sätt ta över och bli jolmig.
Om jag inte såg färgen så skulle jag också kunna säga att det var ett rosévin.
Det hade man definitivt kunnat göra. Men ja.
Rosévin snarare än ett vitt vin.
Ja. Om man ska sammanfatta det här, har man 120 kronor och vill köpa en flaska vin så kan man hitta bättre viner smakmässigt.
Absolut, men till den som har allt och som redan har en massa vita viner i vinskåpet och som vill utöka repertoaren färgmässigt med någonting som är turkos oskblått så försvarar sin plats färgmässigt, men ja, det är som jag sa, som en pièce de conversation.
Ja.
Någonting att tala med sina dryckesbröder och dryckessystrar om.
Ja, nej, men definitivt en gimmick och ingenting som...
En gimmick, ja.
Köper man en flaska i livet så må det vara hänt. Däremot tror jag inte att det är någonting man skulle inhandla lådvis. Och...
Men hittar du den här på Systembolaget?
Ja.
Ja, okay.
Man hade tre olika på Regeringsgatan, PK-huset.
Då undrar man ju lite grann, vad i den statliga monopoljättens inköpspolicy som ledde dem dit?
Ja, ett är ju mer än tillräckligt.
Kan det funnits en upphandlingsbeskrivning eller är det någon statlig förordning att det måste finnas, alla måste få med eller alla
inget,
färger?
Inget rököl i fasta sortimentet, men vi har tre stycken och vi har tre stycken blåa.
I fasta sortimentet till och med? Nej, jo, i den butik du var, eller?
Ja, den jag var i alla butiker.
På hyllan i alla fall, ingenting du har beställt. Utan det
absolut inte, men däremot så fanns det inte alla butiker så det är ingen full distribution på den här.
Nej. Men det är det är intressant vad som hamnar.
Men det här, du är ju gammal utrikeskorrespondent, kan man säga så?
Ja, det kan man. Men jag brukar värja mig lite grann för den titeln. Därför att jag alltid varit frilansjournalist.
Du har alltid varit frilans?
Ja, utom på somrarna har jag vikarierat. Jag har jobbat på Svenska Dagbladet och på Sveriges Radio, på Ekots utrikesredaktion och på TTs utrikesredaktion på somrarna.
Ja.
Och på Radio Gotland.
Jaha. En sommar,
men det var länge sedan. Så att jag har liksom, och då har jag ju varit liksom, ja, reporter, redaktör, redigerare. Mest reporter. Men när jag har varit ute i världen har det ju varit som frilansjournalist och utrikeskorrespondent. Alltså jag älskar den titeln. Det är så här gammalt drömyrke, ja, för mig att vara utrikeskorrespondent. Och dels det, och att ha ett romantiskt skimmer. Att jag har värjt mig för det är lite grann för att det ger folk bilden av att jag har varit utsänd av några där kommer de flashiga villkor som tidigare har medföljt korrespondenter. Alltså de som varit anställda och skickats ut har liksom fått en våning i Paris eller en våning i New York och en fet månadslön. Det låter
nästan som ett ambassadörskap.
Ja, men det var så förr i tiden. Jag har besökt Expressens utrikeskorrespondentvåning i New York och den var rätt stor. Jag vågar inte tänka på vad den kostade hyra. Och förr i tiden hade de en enorm våning i Paris. Som otroligt. Jag tror att Ulf Nilsson skaffade på sin tid och sådär. Det var ju så att tidningarna skickade ut sina korrespondenter. Det var oftast liksom äldre män som fick det som ett privilegium på höjden av sin karriär.
Det låter ännu mer som en ambassadörstjänst.
Ja, men faktiskt. Det finns stora likheter. De umgicks oftast med ambassadören. Och då hade de med sin familj och barnen fick gå i fina skolor och alla var försäkrade. Ja. De åkte hem då och då och sådär. Och sen jobbar de jättehårt också och var ständigt på resande fot och sådär. Så det var ett tufft jobb, absolut. Men om folk tror att det är de villkoren som gäller med utrikeskorrespondent, så jag vill inte att de skulle ha den bilden riktigt, för att det där finns ju lite grann kvar. Det finns ju vissa medier som fortfarande har utrikeskorrespondent som är utsända och som har kanske inte några jättevåningar längre, men som ändå har den fast anställdes alla privilegier. Men som frilansjournalist har man ju ingenting av det där, utan då säljer man sina små artiklar per styck och får inte speciellt betalt och man har svårt att få täckning för sina reseutgifter och sådär. Så att jag föredrog att säga frilansjournalist stationerad i New York eller utrikesreporter, för det ändå skrev om utrikesfrågor och sådär.
Men just korrespondent... Det finns ju så många olika namn på reporter och journalister, sådär, politisk reporter, skjutjärnsjournalist eller och radioreporter och undersökande reporter.
Reporter är den som är på fältet, de som samlar material.
Ja, men det här med fältet, jag har ju min favoritreporter av alla kategorier, fältreporter.
Ja,
naturmorgon i P1. Och då räcker det med att personen kan gå ut på Riddarfjärden på isen och så är den plötsligt en fältreporter.
Ja, men det är
berätta,
så fantastiskt.
Vad är en fältreporter?
Nej, men man är ute på fältet. Alltså, alla reporter ska ut på fältet. Då är man ute i verkligheten och samlar material. Vare sig ljud, om du är med radio, eller du är ute på att intervjua människor, eller är du fåglar om det är naturmorgon, eller du är ute i öknen för att se vad som händer där om du är utrikesreporter.
Med tåreggarna.
Ja, det kan det vara. Nej, men en reporter ska ju samla material och så samlar man upp det, så blir det liksom en artikel eller ett radioreportage eller någonting. Sen finns det många andra typer av journalister också. Jag tycker till exempel att en nyhetsfotograf är ju också en journalist. Photojournalist säger man ju på svenska.
En bildjournalist.
Ja, precis. Oftast så fotografer pratar ofta i termer av vi och dem och vi fotografer och de är journalister, men jag tycker att alla som jobbar med redaktionellt material är journalister, och sen kan det vara bild eller ljud eller text eller någonting.
Men det här med Günter Wallraff, den tyska journalisten som myntade begreppet Wallraff, som tog och arbetade i tyska industrin på fabriker och skrev om missförhållandena.
Ja.
Har du Wallraffat någon gång?
Oj! Ja, det har jag. Men oj, jag vet inte om det håller för att berätta offentligt. Ja, inte så mycket. Det har jag inte gjort. Jag har varit medlem i Föreningen Grävande Journalister. Så att jag, det var det många år i alla fall. Så att jag har åkt på många grävkonferenser och varit med på mycket liksom, fortbildning för journalister om hur man gör bra grävjobb. Jag har själv inte gjort så jättemånga grävjobb, det kan jag inte påstå. Men när jag gick på journalistlinjen, då skrev jag faktiskt om eskortbranschen, eskortservice. Och då, jag kan inte säga att jag vallraffade som eskort, men jag har så suttit på en bar och stämt möte med folk och spanat på taxichaufförer. Som, ja. Men det är inget renodlat gräv. Men jag vill gärna säga att långt, många decennier före Günter Wallraff så fanns det en reporter som hette Ester Blenda Nordström som faktiskt vallraffade långt innan termen var påhittad. Hon skrev för Svenska Dagbladet på 20-talet, så tog hon anställning som piga på en bondgård och skrev om hur det var där och hur livet på bondgården var och hängde ut bonden själv. Och sådär.
Ja, det var ju en stor skandal det här.
Ja, det kom ju en biografi om henne här om året. Så hon har aktualiserats, men hon förtjänar all uppmärksamhet hon kan få.
Skulle du kunna se Edvard Blom som en vallraffare?
Nej, han kan inte riktigt...
Skulle han kunna smälta in? Och...
Vi kanske ska berätta varför han inte är här.
Ja, det tycker gjort. Jag. Berätta.
Ja, precis som i förra poddavsnittet så är jag vikarie för Edvard, det vill säga min man. Av den enkla anledningen att han behövde all tid han kunde få för att sitta hemma och skriva klart sin bok som kommer i höst och som han sitter och redigerar. Så vi rensade fullständigt i hans kalender för att han skulle få lite skrivro.
Ja, det börjar bli lite pressat här med deadlinen och...
Ja, men man behöver ju liksom obrutna skrivdagar.
Och det är lätt med tre barn.
Ja, nej, det är inte bara barnen, utan det är liksom hantverkare som kommer och ska kolla på någonting och det är budleveranser som kommer och det är släktingar som dyker upp och det är folk som ska låna saker och det är grannar som behöver diskutera. Alltså det är många grejer som händer under dagen, så det är ganska svårt att få till de här obrutna skrivdagarna om man bara sitter och jobbar.
Men det
och...
finns inget någon externt utrymme som man kan rymma till. Jag tänker på Fäbovallen som vi pratade om i förra...
Fäbovallen, nej, men han har ju suttit och skrivit sin bok ganska mycket på kaféer och restauranger och även på tåg, under tågresor. Ja. Och det är ju ganska bra för att få skrivro. Men även på tåg, alltså han skrev på ett café någonstans på Södermalm. Jag tror det kom fram till 10-12 ungdomar för att ta selfies med honom.
Ja, det kanske inte är det. Men mest...
Och även på tåget kommer det fram folk som ska snacka och sådär. Så att det är rätt svårt att få till det här totalt ostörda, tyvärr.
Ja, jag förstår det.
Så att hemma är nog ändå bästa platsen för det. För våra barn är trots allt på förskolan dagtid. Och sen har vi en barnflicka som inte handlar om vår bebis just idag när jag är här och sådär. Annars brukar vi ha bebisen på vårt kontor där både jag och Edvard sitter.
Ja. Hur har det gått med lägenheten här? Har ni fått upp era morristapeter? Vad säger jag, huset, villan?
Ja.
Har ni fått upp morristapeter?
Ja, nu är morristapeten uppe. Vet du, jag köpte en vaxduk med morrismönster. Och jag köpte paraply. Jag är lite besatt av morrismönster just nu, så det blir mycket morris. Ja, nej, det är inte alls på något sätt klart. Men...
Har ni samma syn när ni inreder?
Inte riktigt, men förvånansvärt. Det funkar förvånansvärt bra faktiskt.
Berätta, hur skiljer ni er åt?
Jag har kanske lite mer moderna tendenser än Edvard. Jag kan tänka mig att köpa saker som är tillverkade efter 1930 och sådär.
Åh, herregud.
Ja.
Nyproducerat.
Ja, och Edvard har liksom köpt det för han tycker liksom att ja, men båda ska få bidra och sådär. Vi båda gillar ju att blanda stilar från olika epoker och sådär. Det gör vi absolut. Och även Edvard kan uppskatta helt moderna grejer. Men sen fattar jag Edvards stilideal och jag är inte ute efter att göra min grej heller, vad det nu skulle vara för någonting. Och sen huset är ju i nationalromantisk stil och det gäller ju någonting som stämmer med huset och så. Men vi har en del nytillverkade saker eller i liksom designföremål som är av senare som också.
Men Edvard gillar väl ha mycket saker i rum?
Ja, men jag är ganska... jag är ingen minimalist heller, tyvärr. Vi är båda rätt dåliga på att rensa och göra oss av med saker och båda har den här rollen i syskonskaran att vara den som tar hand om släktföremål för ingen annan är intresserad och sådär.
Hur ligger ni båda till i syskonskaran? Edvard är
en syster, en stora syster.
Just det, han är lillebror.
Han är lillebror, hans syster är 3,5 år äldre än han.
Och du måste vara stora syster då?
Ja, och lilla syster.
Ja, mellanbarnet.
Mellanbarnet.
Mer svårdefinierad.
Ja, kanske det. Det gör att jag identifierar mig med vår dotter som är mellanbarn också i vår familj.
Du förstår hennes situation.
Ja, precis. Att det är liksom tufft åt två håll. Nej, men jag har en stora syster och en lillebror.
Ja, ja men då är jag och Edvard. Vi är två småbröder.
Ja, du är också lillebror.
De kan ju vara rätt jobbiga.
Ja.
Lillebrödrarna.
Ja. Jo, vår pojke som är nästan 4 år, han tycker att det är väldigt jobbigt med lilla syster som är 2 år och som hela tiden tar hans leksaker och förstör hans grejer och sådär. Men de båda dyrkar sin lillebror då, som är 9 månader, och de tycker att han är världens gulligaste och klappar honom på huvudet och sådär.
Ja,
och så försöker jag tala om att ja, men snart blir han lite större, då kommer han också rasa dina torn med klossar och förstöra. Och det kan inte 4-åringen förstå att lillebror som är så gullig ska komma han också bli så jobbig som lillasyster är.
Han kommer få möta livet.
Han kommer få möta livet, så är det. Och så försöker jag också förklara att du är storebror, du är deras idol. De kommer göra precis allting som du gör och här med dig. Och det tycker han också är lite konstigt. Varför gör de det? Alltså,
förstå intellektuellt som är 4-årig.
Ja, nej, det är inte lätt.
Men tillbaka till maten och köket här. Edvard är väldigt influerad av det tyska köket och har ju många av sina delikatesser därifrån.
Allt som har med Tyskland gör gillar han ju, men inte minst det här rustika, tunga tyska köket.
Vilka är dina favoritkök om du verkligen måste selektera?
Jag vill nog säga först att Edvard inte bara gillar det tyska köket. Han skulle inte kanske säga att det är hans favorit heller, utan han gillar ju liksom det kinesiska köket, har vi upptäckt tillsammans. Han skriver absolut under på att det franska är det bästa. Han skulle säga Frankrike.
Fransmän har ju uppfunnit bearnaisesåsen.
Vad ska man säga? Göra?
Hur ska man...
Nej, men Edvard skulle nog ranka det franska köket som nummer ett. Ja. Och så det kinesiska tätt därefter. Och sen kan man plocka in liksom det italienska och det tyska och det polska. Och han har ändå inte upptäckt det japanska köket fullt ut, skulle jag vilja säga. Det är klart att han uppskattar japansk mat om man blir bjuden, men han har inte varit i Japan.
Okay.
Så för honom tror jag att japansk mat mycket är liksom det som finns på sushibörer i Sverige, och det är för sig gott och bra, men han äter ju inte ris, och då försvinner ganska mycket av den maten.
Väldigt mycket.
Typ all sushi. Jag har inte varit så mycket i Japan, eller jag har varit där i 4 dagar, men jag har ändå fått en smak av den färskhet, alltså det här med att man kommer till en japansk restaurang så dukas det upp fantastiska, helt nyfångade fisk- och skaldjursrätter som är helt otroliga.
Ja, men det finns en estetik och det finns en perfektion.
Vi
var på en sån här restaurang där man då grillar. Allting grillas, så en kock stod bara med spett. Det var ju alltid kyckling, hjärtan och olika svampar och så vidare. Och så satt en otroligt bister man och han ansvarade bara för saltningen.
och slängde, en saltkock?
Ja, han bara kastade ut perfekt skimmer av salt och över.
Var det i Japan?
Ja, det här är i Tokyo. Och de tar allting så otroligt seriöst.
Hur många år är man måste träna innan man släpps ut som sushi-kock?
Ja, men det gör man ju nästan aldrig. Speciellt inte om ens pappa äger sushi. Då är man ju aldrig godkänd enligt honom.
Nej, men det är ju därför som det har varit en exodus av, alltså att det finns sushi-restauranger i Kalifornien och Brasilien och Sverige, för att de behöver komma ut och pröva sina vingar på andra håll.
Ja, men man kokar ju ris i några år.
så att jag tror att Edvard och jag måste åka på någon matresa till Japan. Det vore väldigt häftigt. Så.
Jag ska rekommendera några bra ställen. Det. Men det är synd att han inte äter ris, för att de olika mästarna, de här topp-sushi-kockarna i Tokyo, de kan smaka sina konkurrenters ris och säga vem som har gjort det.
Vad häftigt. Ja, men han kan nog kanske smaka lite. Men bara besöka saluhallen i Tokyo, det hade inte jag gör när jag var där tyvärr. Men alltså, där man säljer grossistmarknader för fisk och skaldjur, det vore så fantastiskt.
Den här fiskmarknaden är otrolig. Man åker dit vid 5 på morgonen och så står man i en jättelång kö med bara japaner. Och så får man äntligen komma in i en sushi-disk. Och så får man då vissa saker sprattla fortfarande på riset.
Wow.
Det känns lite konstigt att äta på morgonen. Man kanske kommer in vid 6-tiden.
Men man kan ta det.
Ja, definitivt.
Men det tråkiga svaret på din fråga är att jag har ingen riktig preferens.
Men den här listan som jag, Edvard, tyckte var så fantastisk att få skriva ihop med våran sista måltid.
Men vet du, då måste jag berätta. Nu måste jag berätta, det är komiskt. Eller ja, komiskt. Jag fick ett mejl från 2 äldre damer i min bekantskapskrets. 2 närstående äldre damer som, de har inte hört podden, men de hade däremot läst en artikel i Hänt Extra.
Ja.
Både Aftonbladet och Hänt Extra plockade upp det ni pratade om i podden. Och rubriken i Hänt Extra tror jag var just Edvard Bloms sista måltid. Och det var ju förut en rubrik som jag själv hade satt på poddavsnittet.
Just det, precis. Ja.
Och Hänt Extra har inte intervjuat Edvard, men det gjorde det mot Aftonbladet. Och så gjorde väl Hänt Extra då en rewrite på den här Aftonbladstexten och beskrev då vad som ingick i Edvard Bloms sista måltid. Och de här damerna tyckte det var fruktansvärt.
Att han var död?
Ja, det visste de att han inte var. Men just därför så var det fruktansvärt. Nej, men de var helt säkra på att det var den undermåliga Hänt Extra-journalisten som hade blandat ihop uttrycket sista och senaste.
Ja, de trodde han hade ätit den.
Ja, att det skulle vara Edvard Bloms senaste måltid. Jag bara, nej, men då skulle det inte vara ett toffsvipägg. Då skulle vi hamna i fängelse. Det är förbjudet. Jag frågar, men har ni läst artikeln? Det står ju att det handlar om att de fantiserar om rätter och att det är poddavsnittet. Och, Ja, de hade läst artikeln, men de hade inte lyssnat på podden i och för sig. Så att, ja.
Det var underbart. Den senaste måltiden.
Den senaste måltiden, ja.
Det är en helt vanlig tisdagsmåltid det där.
Så att vi kanske ska, om det är någon annan poddlyssnare som har missförstått det här, så kanske vi ska inskärpa att ja, det är en referens till Nya Testamentet och Jesus sista måltid, men framförallt är det en referens till den här, i och för sig felaktiga, men ändå föreställningen om att livstidsdömda fångar får önska sig vad de vill äta sin sista måltid och sådär. Och det här har ju plockats upp då i olika populärkulturella sammanhang genom åren, och det blir olika konstprojekt, och det finns en lång lista på vilka, om man kollar på sista måltiden eller åtminstone på Last Supper på engelska, så finns det en lång lista på olika måltider som då, ja, det finns en tabell i Wikipedia-texten där man kan se då olika fångar i olika länder har fått som sin sista måltid och
intressant.
Och så, ja.
Edvards lista är bra där, för att den kommer ju fördröja om man skulle sitta som liv, så skulle sitta death rowen, så skulle det här fördröja exekutionen ganska lång tid för att få ihop den här listan.
Ja, fast när ni pratade om det här, då utgick ni inte från att ni skulle sitta på death row.
Nej, absolut
olika
inte.
Andra scenarier för att er död och att det inte skulle vara direkt avrättning.
Men det är en känslig fråga att prata om.
Men har du märkt, det var ju ändå några veckor sedan det här gick ut, har du märkt att folk har reagerat på
inte det minsta, utan inga feltolkningar där. Men det var ett otroligt roligt avsnitt att spela in, men vi var helt slut efter oss.
Jag förstår det.
Vi ledde oss in för mycket i våra rätter.
Men det är tyvärr ingen som har erbjudit sig att sponsra en sån här realisering av måltiden. Nej, utan död.
Man kanske
det är
inte
svårt att mig i alla fall. Om
just med toffsvipäggen är lite svåra och sådär.
Men allt annat är ju fullt realistiskt. Det var många som har skrivit in och sagt att ja, men ni glömde ju det och det, och hur kunde ni inte ha med den rätten? Och
jo,
så
men
och
det där har jag gått och tänkt på. Jag är inte mer ren i någon form. Till exempel ett ren innan lår, en tartar på det måste ju vara
rökt med. Renhet, ja. Men som Edvard sa, det finns också en näst sista måltid.
Ja, och den tar vi och spelar in om ett år.
Den näst sista måltid.
Så får vi göra det här igen. Så kommer man ju på, jag är inte med det här vinet och det måste jag ju dricka. Och...
Ja. Sen kan ni ju dricka det den nästa vecka. Det måste ju inte vänta tills ni ska dö.
Nej, och det där är mitt främsta råd. Om man har en väldigt speciell flaska hemma, att man dricker den så att den inte blir liggande.
Ja, och det där misstaget gör jag, och det kan inte Edvard förstå. Och det är inte just flaskor, men delikatesser överhuvudtaget. Ja. Man får i present, eller man köper själv, eller man har med som souvenir från en resa med någonting som man köper en liten burk som är jättedyr av någonting. Och så är det så, man får sån vördnadsfull inställning till den här lilla delikatessen, så man vågar inte öppna den och precis, äta den. Så den står där i skafferiet eller i kylskåpet och man väntar till rätt tillfälle och... Och sen kan det ibland hända att man har väntat för länge och att den är torr och tråkig eller intorkad. Och det här misstaget gör aldrig Edvard. Han kan inte förstå hur man kan skjuta upp det så länge att den blir dålig. Liksom. Utan det, kan, nej, han, det är inte så att han glufsar i sig med en gång heller.
Men ändå har sett till att det finns tid.
Verkligen. Han fick faktiskt en fantastisk julklapp av sin stora syster. Anna, som själv aldrig skulle lägga ner mycket pengar på delikatesser. Hon har inte det intresset helt enkelt. Hon uppskattar såklart god mat och goda drycker.
Lite mer asketisk, spartansk lagd.
Nej, men mer normal liksom.
Neuronormativ.
En mer normal människa. Hon har ingenting av Edvard vad beträffar intresset för mat och dryck, utan har en mer normal inställning till konsumtion på det sättet. Men ändå så tog hon sina surt förvärvade pengar och la dem på att köpa en burk med svart kaviar till Edvard i julklapp.
Otroligt.
Som hon själv aldrig skulle lägga pengar på, men hon förstod att det här kommer min lillebror verkligen att uppskatta. Ja. Och som han gjorde, alltså han åt det ju så andaktsfullt. Jag fick inte smaka ett enda romkorn.
Det var tråkigt att höra.
Det var tråkigt att höra. Men jag fick faktiskt en tröstjulklapp av min svägerska, så att, som jag fortfarande har i pressen såklart. Edvard, han gick verkligen in för att nu ska han njuta av det här. Så han åt det en helt vanlig vardag, men när han verkligen kände att nu är det dags, och så satt han och åt den här kaviarburken och njöt av varenda litet korn.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men du kommer fortfarande inte undan här.
Nej, okay.
Om du är tvungen att langa upp några rätter här som du verkligen uppskattar.
Oj då. Ja, alltså jag har ätit på många fantastiskt bra restauranger, inte minst där jag bodde i USA. Maten är tillagad med perfektion på avsmakningsmenyer på restauranger som Alinea i Chicago som jag gjorde reportage om.
Och det där är en av de restauranger som står högt upp på listan som jag vill besöka.
Ja, vad kul. Ja, jag var där, det var helt fantastiskt. Och det var ett sånt tillfälle att gå med och skickade mig att jag fick i uppdrag att åka dit. Och
det är nästan för bra för att vara sant.
Det är för bra för att vara sant. Ja, det är jättesällan. För som frilansjournalist är det nästan alltid jag som har fått ta initiativet till olika resor och jag som har fått betala resan till olika resmål och jag som har fått ta... Men i det här fallet så har allt var uppstyrt. Gourmetrarna har fixat allting med restaurangen, så det var bara liksom att tala om när jag skulle komma. Och så frågade de då, jag ville göra en intervju då med Grand Chats som man heter, som är Alinea. Och det fick jag göra då, men jag vill inte bara göra en intervju med honom om hans syn på mat och strott. Jag vill få någonting mer till min berättelse. Är det okej om jag står och tittar på i köket några timmar?
Jaha.
Och så fick jag det.
Fick du betrakta dem?
Jag fick stå och, som en liten fluga i ett hörn och bara titta på honom. Och så det är min text beskriver då hur de står och gör med olika momenten. Och det är så efter bara stå där och titta på hur
och det här kan man ju nämna då att Alinea, det är en otroligt experimentell restaurang. Ja. Alltså den här
Det här var ju några år sedan. Jag vet faktiskt inte hur restaurangställningen är idag. Det här var kanske 10-12 år sedan när det var rätt nytt. Det var helt nyöppnat. Och det molekylär gastronomin var som trendigast. Och det fanns en restaurang i New York, WG50, som hade det som sin grej. Och det hade inte slagit igenom bland allmänheten riktigt där, utan de höll på med det i Spanien. Och
det var ju El Bulli där som var...
Jag har aldrig varit på El Bulli, men det spreds ju till USA. Men det var bara några få restauranger som plockade upp det. Och det ansågs lite konstigt och sådär. Men så det var ju så här extrema foodies som åkte den här typen av restauranger.
Exakt. Och sen var det är ju en intressant historia där med kocken, köksmästaren som är Alinea. Att han fick ju cancer och som gjorde att hans smak och doftsinne försvann. Och sen har han arbetat tillbaka det här, men han fortsatte att skapa rätter genom att måla, genom att rita och försöka föra över sina tankar och visioner, vad han kände. Det är lite grann som Beethoven som skriver sin 9:e symfoni när han är döv. Det satt så.
Ja, det krävs ett sånt gehör.
Han hade sånt gehör att han kunde skapa rätter utan smak och doftsinne.
Wow, ja, det är häftigt. Jag skulle vilja åka tillbaka. Jag älskar Chicago. Och Chicago tror jag faktiskt är en stad som Edvard skulle uppskatta. Ja. Edvard har varit en hel del i USA, i New York och San Francisco. Vi har rest tillsammans i sydstaterna och upstate New York och ner till Washington och sådär. Men Chicago har jag varit i några gånger, men det återstår på Edvards reselista. Jag tror att han skulle uppskatta det, för där har ganska mycket tysk utvandring till Chicago. Så det finns mycket av den tyska rustika matkulturen med korvar till exempel. Jag var på en fantastisk restaurang som inte finns längre i Chicago. Oj, nu har jag glömt vad den heter. Nu kommer folk att skriva in. Det borde jag kollat upp. Inte en restaurang, utan faktiskt mer som en snabbmatshak. En förvuxen korvkiosk där de serverade korv som man gjorde på alligator, kamel, buffel, alla tänkbara...
Var det gott eller var det bara
gimmick?
Det var
jättegott. Ja. Nej, det var inte ens en gimmick. Det var jättegod. Och dessutom hade de pommes frites som en gång i veckan friterades i ankfett. ankfest, friterad pommes frites en dag i veckan. Och då var det lång kö. Nej, det var riktigt, 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 riktigt
man
bra.
Man verkligen vill boosta kolesterolen. Så ställer man sig i kön.
Precis. Så att som frilanskolist jobbar man ju så att om man är på ett ställe som till exempel Chicago, då försöker man hitta lite fler grejer. Så att jag skrev en text om det här stället.
Chicago var ju många svenskar som kom till under utvandringen. Och det gick, alla blev ju inte framgångsrika ranchägare och liknande.
Nej.
Utan många blev byggnadsarbetare. Och ramlade ner. Det fanns ju ett uttryck i Chicago, watch out for the falling Swede.
Ooh.
Att man skulle få en svensk i huvudet när man gick förbi en byggarbetsplats.
Oj, det visste inte jag. Det kom ut en bok om året om de svenskar som gick mindre bra för Swede Hollow.
Jag lyssnade på den på P1, var den radioföljetong gick den som. Otroligt stark, alltså lågmäld, men
jag har inte läst den tyvärr än, men jag har läst andra intervjuböcker om utvandrade svenskar från Norra Öland som hamnade kanske som skogsarbetare, timmerhuggare och sådär i norra Kalifornien. Tuffa jobb ute i skogen, långa dagar isolerad från allt, och de jobbade så hårt i skogen så de hade aldrig tid att träffa några tjejer, så de bildade inte familj, och sen dog de utslitna med utverkta kroppar, grovt alkoholiserade på den här ungkarlsherbergen i
Holloway. Tragiskt.
Ja. Och de här intervjuerna kanske gjordes på 70-80-talet och de fortfarande levde.
Det fanns fortfarande kvar.
Ja, utvandringen pågick ganska länge. Det var inte bara ett 1800-talsfenomen, utan in på 1920-1930-talet så var det många som utvandrade för att det var svårt att försörja sig.
Och det var ju många
Sverige.
Som kom tillbaka till Sverige.
Ja.
Som inte blev kvar, utan de lyckades inte. Utan...
Om jag återkommer till Norra Öland då, som jag berättade i förra podden, så har min familj haft sommarhus på Norra Öland, så att jag har fördjupat mig särskilt i det. Det finns faktiskt... Du nämnde Byxelkrok, i närheten ligger ju Böda, och
det,
i Böda kan man se hus som har byggts med amerikapengar, alltså av hemvändande amerikafarare som kom tillbaka, de hade jobbat några år, de kanske inte trivdes, eller de kanske längtade hem, eller de kanske kände att deras barn skulle få växa upp på Öland och sådär. Men de hade ändå lyckats spara upp lite pengar, och så byggde de då rejäla hus. Och då finns man kan se byggnadsspår av att de har byggt en här traditionell amerikansk veranda, en porch. Och som inte funkade så bra i det norrländska nordöländska klimatet med folk och sådär på vintern, så att de har ser det mer då under decenniernas lopp byggts in och blivit en del av huset. Så att jag har inte själv listat ut när jag varit på plats och bäddat, utan där har jag hört Ulf Wickbom, journalisten Ulf Wickbom, är sommarölänning, och han har hållit föredrag om det här, och han har dokumenterat
fascinerande
titta på de här husen, så det är så jag kommer att tänka på det. Så att det kommer tillbaka då familjer, barnen kanske bara talade engelska och blev mobbade i skolan för att de var konstiga och sådär, men så att, ja, det var många som kom tillbaka, framförallt till Öland, för att ölänningarna var så pass isolerade, allt var lite senare på Öland. Utvandringen kom igång senare och fortsatte längre in på 1900-talet. Så att anledningen till att fler kom tillbaka var ju att det var ju lättare att komma tillbaka. Det fanns bättre kommunikationer.
Just det, fanns båtlinjer och flyg sen.
Ja, men precis. Det var realistiskt att återvända, och Sverige hade blivit rikare. Medan de som emigrerade på 1870-talet blev mer fast i sitt nya land.
Men det här med, jag tänker på Byxekrok, jag har en vän här som vi seglade upp mycket, och vi seglade runt Sverige från hela vägen från Koster till Stockholm.
Wow.
Och så gjorde vi ett litet avstick, eller gjorde lite avstick och sådär, och så han seglade mycket ensam, så han tog en liten distans själv. Och duktig ensamseglare. Så är det full storm, och han kommer in ensam på den här stora segelbåten och lägger till i Byxekrok i liksom riktigt ruft väder. Wow. Så inga andra båtar ute. Så på morgonen när han packar i ordning för att dra iväg igen, så kommer det fram lite andra båtägare. Bara, du, det var kärvt när du kom igår. Och han fick väldigt mycket uppskattning där. Och så var det helt stiltligt plötsligt. Det var bara en spegel och han skulle glida ut. Och då skulle han bara i akten fälla upp stegen där han hade ramlat ner, och snubblar och ramlar i vattnet i en uppblåsbar flytväst. Så här sakta. Så där låg han bakom båten och sprattlade i den här gigantiska flytvästen. Och han sa att hans avfärd var inte lika heroisk som hans. Så han tappade all sin cred där.
Oj. oj, oj, oj.
Det var bara för att kunna klättra upp igen och ge sig av.
Hamnen i Byggkrok är häftig där, från går båtarna till Blå Jungfrun. Har du varit där någon gång?
Det har jag. Det är en liten kulle bara där i Kalmarsund.
Ja, det är häftigplats. Och jo, men vi berättade i förra episoden om vår bröllopsresa. Att just vi först var några dagar på Öland och sen åkte genom bilar genom Sverige, Skåne, Västergötland, Bergslagen, som var i Edvard Sjöbord i Dalarna.
Just det.
Och det jag glömde berätta där, det var att vi hade med oss och hade fått massa saker i bröllopspresent från folk. Och bland annat champagneflaskor.
Mm.
Så en champagneflaska drack vi upp på Blå Jungfrun på en liten utflykt vi hade dit med goda ostar och charkuterier och champagne som vi dukade upp.
Ska man inte ha malörts sprit på Blå Jungfrun?
Det man, visste inte jag.
Nej,
kanske
man ska... man pratar mycket om att malörten fick de här kvinnorna att bli lite galna, om man trodde de var häxor och att de smorde in kvastskaftarna med malört. Och...
det var juni, så de var inte där då. De var ju
just
där
det, är sant. Ja.
Och sen den här Lybergsgnupen som jag berättade om också i förra episoden, den uppe på toppen där hade vi dels champagne, men det roligaste var att vi hade en kartong med kräftor som vi hade fått med oss.
Hur gamla var de? Kröp de av sig själv igen?
Nej, vi hade köpt dem på något snabbköp i frysdisken.
Jaha.
Och sen tog vi med dem upp och de hade väl tidnat långt att vi satt där. Så vi satt åt kräftor.
Jag tänkte att
vi
fick dem i bröllopspresent och hade varit
nej,
med
ett tag. Nej, de hade vi inte fått. De hade vi köpt i affären. Men det var ganska roligt, för det är inte så många vandrare där. Men det var i alla fall några stycken av så här tjejer som hade varit på skogsutflykt. Och deras massa var så här... ost- och korvsmörgåsar och någon här termos med kaffe kanske. Och tittade de på oss när vi satt där och drack champagne och kräftor. Och kräftor. Men på Blå Jungfrun hade vi alltså ostar med. Och det var faktiskt ostarna från ostbuffén som jag hade på bröllopsmiddagen.
Ja, så det var...
För det blev så mycket över. Mm. Men så glömde vi dem.
På Blå Jungfrun?
Nej, vi glömde dem i Stockholm. Jaha. Vi åkte därifrån. Och Edvard blev så ledsen. Alltså, Edvard kan få fantomsmärtor i hela kroppen i längst som helst. Om han har ställt in sig på att få äta någonting gott som sedan inte förverkligas av någon anledning. Det går inte att beskriva. Det kanske du har sett här i podden hur hela han blir så här: nej, men du ska inte få äta det här. Det går liksom inte. Så att, det slutade med att jag tror inte vi hade glömt det på festvåningen. Vi hade glömt det liksom i hans föräldrars kylskåp eller någonting sånt där. Eller hemma. Så på något sätt så fick Edvards pappa... vet du, han postade de här ostarna. Han stoppade mitt paket och postade till oss. Jag kommer inte ihåg om de kom fram till Öland eller till Malung. Men någon gång under resans gång så... plockade vi upp de här ostarna på sig. De var lite tilltuffsade.
De var platta, mogna, kan man säga.
Ja, precis. Så att det var de vi hade med oss upp på vandringen.
Nej, men han uttryckte ju den här frustrationen. Om man har ställt in sig på en rätt på menyn och sen så kommer de i personalen och säger att den är slut. Ja. Och den här fantomsmärtorna som uppstår.
Det var inte bara som han berättade, så är det verkligen. Han blir ledsen på riktigt. Han blir otrolig. Det är svårt för honom att komma över det.
Ja.
Så är det verkligen.
Men du är redaktör
du
är redaktör för podden och får in alla frågor.
Ja, just det. Jag är redaktör för podden, vilket innebär att jag hjälper er att planera vad ni ska prata om. Och inte minst så är det jag som tar emot alla frågor och alla mejl som kommer till podden.
Ja, och nästa podd här så kommer Edvard förhoppningsvis känna sig mer i fas med sitt bokskrivande.
Säg inte det, men det kan hända, jag hoppas. Ja.
Det kan hända. Men tvivla inte, utan skriv in till podden som sagt om ni har några lyssnafrågor. Och de kommer direkt till dig.
Ja.
Och vi har ett kaosartat system som vi delar.
Det är totalt kaosartat.
Det är därför det dyker upp lite frågor från januari 2018.
Ja. Nej, ja, så gamla grejer inte, men...
Vi kanske skulle ta en sån här lunch igen på Bar Central och sätta oss och sortera.
Jag tror inte ni har berättat lite om hur podden föddes och var det började någonstans. Och...
Det var ju en idé som faktiskt vår gemensamma vän Jenny Sonnensson hade.
Är det sant?
Ja.
Det kommer inte jag ihåg.
Ja, hon kom med den första idén så här. Och
borde inte ni ha en podd eller vadå?
Jag planterade den.
Aha. Det är många som i årets lopp har tyckt att Edvard borde ha en podd. Ja. Och så har det inte blivit av olika anledningar och...
Ja, men sen så sakta så realiserades det, så hade vi ju ett uppstartsmöte på Bar Central och Jag vet det där, notan var ju längre än ett fax.
Jo, men det kom här, idéerna flödade och vi kom på... Jo, men det absolut, det var otroligt många idéer och vi kom på massor med grejer som då sen skrev ner ett långt dokument som fortfarande finns, och vi hela tiden fyller på med lyssna frågor och sådär. Det blir rörigare och rörigare och man kan fortfarande hitta hur många idéer som helst där som inte har förverkligat.
Ja, jag tror det sista vi kommer ha är slut på konversationsämnen.
Så är det nog.
Det tror jag verkligen.
Men det är väl bra att inte allt för uppstyr. Det var jättetråkigt om vi bara bockade av allting.
Ja, herregud. Och det är lite roligt när du dyker upp de här gamla frågorna för 2018 som vi har glömt att besvara.
Alltså, vi fick in några frågor om Valborg och varför man firar Valborg. Men de kom så här på eftermiddagen den 30 april.
Ja, jag
förstår. Spelat in podden 2 dagar innan eller någonting. Så då svarar jag faktiskt att de där får vi nog ta nästa år. Ja, det är dags för Valborg.
Det är det. Vi får börja foka på nationaldagar och annat.
Midsommaren och studentmottagningar. Och vi är redan bjudna på massor med. Maj är ju ganska intensivt. Sådär. Det är en intensiv månad. Det är precis som december, att man har fullt upp hela tiden med att springa på olika bjudningar.
Maj är tunnelseende.
Maj och början på juni, det är ganska tufft. Och så man ska avsluta allt man själv håller på med och så ska man gå på olika grejer. Och så är förskolan stängt hela tiden. Och olika anledningar, för det är helger och det är helgdagsaftnar. Och förskolan har till och med stängt den 5 juni.
Oj.
Bara för att det är dagen före den 6 juni, som är nationaldagen.
Ja, det var progressivt.
Ja, eller hur?
Det var det. Men vi ska försöka få till en snapsprovning i år, tänkte jag.
Aha.
Inför midsommar.
Okay.
Det kan bli intressant.
Det kan bli intressant.
Edvard har väl sina favoriter, men...
Min favorit är Edvards egen snaps.
Edvard, ja, Bloms bröllopssnapsen.
Ja, eller? Alltså den skapade han just till vårt bröllop. Vi bjöd ju på den till vårt bröllop.
Ja.
Så jag tyckte det skulle heta bröllopssnaps när den kom ut i produktion och på Systembolaget. Men det tyckte inte... Det var bara jag som tyckte, så det blev högtidssnaps.
Högtidssnapsen,
men det funkar ju såklart på alla
hemsidor. Vi kanske ska prova blint i...
Ja.
Snapsen. Kanske vi gör bort oss fullständigt.
Det kan mycket väl hända. Det har faktiskt hänt att Edvard har fått sina egna viner och snapsar i blindprovningar. Och som tur är så brukar han klara att identifiera vilka det är.
Men det är jättesvårt om man inte har ett sammanhang.
Ja, det är det såklart.
Om man förväntar sig någonting annat.
Jag skulle inte klara någonting i någon som helst blindprovning alls, kan jag säga.
Det är en enorm teknik och... Att prova vin och drycker blint, det är lite grann som kondition. Att man kan ha en bra grundkondis, men man måste träna enormt mycket hela tiden för att ligga där på toppen.
Ja.
Och ju mer man kan, desto mer möjligheter finns det vad det kan vara för någonting.
Ja.
Är det ett franskt vin i amerikansk stil eller är det ett amerikanskt vin i en fransk stil? Bara där så.
Ja, så alla årgångar på det och alla druvor på det.
Och alla producenter och konstellationer. Speciellt ålder kan vara otroligt nyckfullt också.
Ja, jag fattar inte hur folk klarar det, men jag har ju sett folk uttala sig om viner och inte minst champagnesorter de dricker och vilken precision det kan bli.
Ja, det som är så roligt är att vi har svenska sommelierer är i absolut världsklass.
Det är så.
Vi har haft Andreas Larsson som har vunnit VM och vi har ju haft flera som har kommit. Arvid,
ja, vi har
ju Rickard
Julin. Vi har Rickard Julin som är världsklass vad gäller champagner.
Han är absolut främst i världen, får man ändå säga. Ja. Och sen Arvid som också har vunnit VM vi har två svenskar som har vunnit. Vi är ett otroligt litet land.
Ja.
Men de flesta större kinesiska städer har fler invånare än hela Sverige.
Hur kommer det sig, tror du då, att Sverige lyckas väl med blindprovningar?
Nej, men jag tror att det har en kombination av att det är en intressant fråga, men dels att vi inte är ett vinmakande land, utan vi börjar utan förutfattade meningar. Nånställda. Är man italienare så tror jag att man är väldigt inprogrammerad på de lokala italienska vinerna och franska och så vidare.
Mm.
Och det är samma sak med matlagning. Så tar vi influenser från Frankrike, Tyskland, mycket från Asien nu som driver. Det börjar komma mycket från Sydamerika. Ah.
Mexikanskt har blivit totalt mainstream. Jag bodde i Mexiko bara 2 veckor en sommar för att läsa spanska och bo i en mexikansk familj. Mm. Och då skulle man berätta någonting på spanska, hålla ett föredrag inför klassen. Och då valde jag att berätta om hur svenskar äter mexikansk mat.
Det måste man ju ha skrattat ihjäl sig.
Jag berättade hela konceptet med fredagsmys. Och inte nog med det, vi har ju hela Santa Maria-konceptet med att mat tillverkas i Sverige. Alltså vi exporterar ju mexikansk mat. Eller Tex-Mex då, som mexikansk mat är någon sorts sydvästamerikansk tappning.
Ja.
Alltså de skrattade, det var jätte jättekonstigt.
Det är jättekonstigt. Det är som otroligt märkliga japaner.
Det är ju jättekonstigt. Ja. Liksom. Varför äter man mexikansk mat i Sverige? Och varför, det kan inte stämma. Och tillverkare och exportörer varje fredag. Man kommer till ett snabbköp och så är det så här långa hyllor med hyllmeter efter hyllmeter med mexikansk mat. Det bara är så. Liksom. Det,
ja, men det är som att släta svensk amerikansk mat i Mexiko varje fredag.
Ja, det var ju jättekonstigt.
Ja. Men nu är det ju mycket influenser från USA med hela barbecue-kulturen med rökar, grillar, hela börjartrenden.
Det är sant. Och även hälsotrenden. Men nu har det blivit väldigt stort med vegetarisk och vegansk mat i Sverige, att man äter mycket grönsaker. Och det skulle jag vilja spåra till Kalifornien och 70-talet. Ja, ja.
Och hela den här avokadohetsen kom ju från Kalifornien. Vi har ju inga förutsättningar för att odla avokado. Och de är otroligt vattenkrävande och de ska skeppas. Men i Kalifornien så är det ju otroligt stort.
Eller en sån sak som the kale craze med grönkål. Att plötsligt ska alla göra grönkålsmoothies. Grönkål har man väl odlat i Sverige i sekler för att det var tålkyla bra och sådär. Men plötsligt
och gurkmeja-trenden och ett tag ska man äta kanel. Och det,
Men i USA är det ju också så att allting finns. All världens kök finns där. Det var väldigt häftigt med bo i New York, att man kan hitta restauranger som... I Stockholm har vi också det, att det finns restauranger från hela världen, men inte lika många som i New York.
Och det finns den här autenticiteten, en indisk restaurang i New York.
Drivs av indier. Ja. Fast det är mexikaner som jobbar som linjekockar i alla restaurangkällare.
Rakt igenom, det är det. Nu är vi återigen tyvärr redan klara.
Är det sant?
Ja, och vi sitter här med vårt blåa vin.
Ja, vi har lite blåa
jag tycker att vi har druckit ovanligt lite.
Men det var ganska gott, eller det var i alla fall inte äckligt.
Nej, det äckligt är det inte, men...
Ska vi hälla upp lite mer då?
Ja, jag tror att jag nöjer mig med det här köpet.
Det är sånt härligt ljud när det kluckar av vin i glaset.
Jag tror att det här blir min första och sista blåa vininköp.
Men om man skulle på en maskerad och temat är blått, att alla ska klä sig blått, kan man ha med sig?
Ja, definitivt. Och om man ska på någon, jag kan inte komma på en enda sak.
Alltså om man behöver en gimmick, så har man den här.
Ja, det är faktiskt sant. Antingen går man till Buttericks på Drottninggatan eller till systemet på Regeringsgatan. Skål!
Skål!
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.